God afton och hjärtligt välkomna ska ni vara efter ett kort uppehåll till After Skate Radio.
Ja, exakt.
Ett mycket efterlängtat avsnitt kan vi väl säga på en gång.
Har vi att presentera för ikväll, ja?
Ja, precis. Ja. Vi har försökt få till det länge och nu har vi äntligen lyckats.
Ja, det har varit många managers och led för att komma fram till människan som sitter i våran härliga studio. Både Ali, jag och Simon har jobbat febrilt veckovis för att få till den här världsstjärnan som jag tror...
Äntligen är jag här! Ja. Kan inte ens sitta still.
Nej, precis. Det bara rör sig av liv överallt. Och många kan tro kanske att det är popstjärnan Jimmy Jansson som sitter här, men det är det inte, utan det är skateboardåkaren.
Nej, legenden.
Legenden, ja.
Individen.
Jag är här, jag lovar.
Du är här. Jimmy Jansson, hur är läget?
Det är bra.
Har du haft...
Peggy är lite orolig.
Ja, jag tror hon är lite upphetsad nästan. Ja,
hon är lika uppspelt som vi över att celebra gästen.
Famous rock bloggers snubben äntligen här.
Ja, men precis. Jimmy. Ja. Vi har bjudit in dig precis som vi gör med alla andra våra gäster för att kolla läget, stämma av hur livet har gått fram till idag, vad som har hänt och
Nej,
vi brukar
först,
alltid
ja just det.
Brukar alltid fråga våra gäster hur det begav sig, och vi är ju väldigt, eller framförallt jag är väldigt nyfiken på att höra: hur hittade du skateboarden, eller hur hittade skateboarden dig?
Jag hade varit med min farsa på någon loppmarknad. Så stannade vi typ på en loppmark i hus typ utanför Odensbacken. Jag sålde en massa grejer. Sen stod en skateboard där med Kung Fu Bruce Lee. Och så tog jag den, köpte den för typ 300 spänn som jag hade i sommar jobbat för typ en vecka. På en jävla fält, typ plocka havre eller någonting. Köpte den för 300 spänn och sen så började jag åka med den. Sen så typ så lärde jag mig aldrig riktigt den hösten. Det var hösten, slut på sommaren 88.
Hur gammal var du då? Du är 77, va?
Ja, det var 11 år. Ja. Sen lärde jag mig aldrig det där, för man, vet inte, det var så mycket andra grejer med att spela pingis och fotboll, allt möjligt. Sen så la jag den där i förrådet, sen på våren i 89, så då tog jag fram den igen. Och så tänkte jag mig själv, nu fan ska jag lära mig att åka på den här jäveln. Så jävla svårt kan det inte vara. Så lärde jag mig att åka och sen så på den vägen här.
Och berätta lite, du växte upp i Örebro.
Odensbacken.
Och det ligger lite utanför Örebro.
2,5 mil från Örebro.
Var det bara du som skatade, eller var det
Nej,
liksom
det var
bara
typ
polare?
På min gata som var Staffan hette han. Han heter fortfarande. Han bodde typ så här ett kvarter från mig, och han var typ den som var bäst på att skata just då. Han hade börjat år innan med en snubbe som heter Gusten. Aha. De hade byggt någon sån här liten, ja, liten platå som de gjorde manus på, liksom, de hålla upp på. Så såg man dem, så man, det var coolt, så började man hänga med dem. Men de var lite... Jag var en i min klass, vi började skata samtidigt. Men han, Staffan, ville inte hänga med oss i början, bara för att vi var så dåliga på... Han var lite bättre än oss på skata. Vi kunde inte att Olla stod still och Olla. Han kunde hålla upp för två lastpallar liksom.
Ah, så, den klassiska lastpallshierarkin där, liksom, ja. Som bestämde ordningen.
Så det tog typ 1,5 år innan han ville börja hänga med oss. Liksom. Innan vi kunde komma upp i hans Olli-nivå, då kunde han börja hänga. För allting handlade om Olli på den tiden. Det fanns ju typ inga trick på den här tiden.
Nej, precis.
Det var ju Olli och sen... Man ville ju lära sig Olli så man kunde göra boardslide. Det var ju det liksom, det var ju det grejen var. Det var ju det, alltså man ville ju...
Så man kom upp på boardslide-stocken.
Exakt. Ja.
Eller tågrälsen.
Ja, precis.
Det som fanns.
Fast de svängde man väl upp. Men jag kommer ihåg att man ville lära sig Olli så man kunde göra boardslide. För boardslide var det tuffaste tricket man kunde göra.
Men det var ganska snabbt, misstänker jag, att du tog dig in till Örebro och började skata in i den lilla större staden.
Ja, det var ju att de hade en... Vi hade lite en egen skatepark där med en sån här U-ramp, men det var inget roligt. De hade byggt Haga skatepark typ nyligen. Typ samma år, för de skulle ha Sverigecup där 89.
Aha.
Så då började man åka in dit, för min mormor bodde typ i närheten av Haga. Alltså det var typ ett stor skatepark. Man hade ju en vertramp, miniramp med spine, en vanlig miniramp på en stor jävla strytyta.
Wow.
Det var ju Skateout som hade byggt upp det där. Så skulle de ha... Ja, så skulle de ha Sverigecup den 89. Och då byggde de upp det där, då åkte man in, började man åka in där, då var vi på tävlingen först.
Var du med och skatade i tävlingen?
Nej, det var jag inte. Det var typ precis när jag lärt mig hålla upp på boardslide-stocken.
Men du satt och var wowad av de som var med?
Ja.
Kommer du ihåg några som var med i tävlingen?
Den tävlingen har jag faktiskt ingen så mycket minne av, för allting var ju så nytt på den tiden, man fattade ju typ ingenting. Men sen så året efteråt hade de SM 90 i Örebro. Då hade man ju kunnat skata, då hade man ju skata lite mer. Alltså jag var inte med att tävla då heller. Då var det ju... Då kommer jag ihåg att Puttis gjorde rock'n'roll på våra väggen i sitt åk. Man blev helt bara, vad fan håller han på med liksom?
Hur fan kom han upp dit?
Ja, det fattar inte jag heller. Jag pratade med honom efteråt när jag träffade honom för några år sedan. Han förhör inte, han... Så det var jävla... En korbel gick upp på en vägg, som väggen var väl 2 meter lång, hög eller någonting. Han gjorde rock'n'roll i sitt åk liksom. Ja. Tänkte man så här, vad fan håller han på med liksom? Sen var ju typ så här, Chompa och Tora och de där var med. Det var då man började... träffa dem för första gången liksom, typ Tora och Thomas och de där.
Hade de redan då börjat hänga i Stockholm eller hur?
Jag tror det var samma att Brädgården kom där i samma veva tror jag också.
Ja.
Och så började de hänga i Stockholm då. Men alltså, det tog ju mig 3-4 år när jag åkte till Stockholm.
Men Thomas och Tora är lite äldre än vad du är.
Ja, Thomas är 1 år och Tora är 3 år.
Ja.
Så de var ju typ tonåringar när jag var typ...
Jag kom ihåg dem från Sheer när jag var en liten kid och såg dem. Då var ju de redan i Stockholm.
Ja. Men de kom ju upp där, de var ju... Ja, när jag var 11 så var ju Tora 14 år liksom.
Ja.
Då hade ju typ han och Danne Wall börjat röka cig och sådär. Liksom. Men det andra var liksom, vad fan, håller de på med att röka cig? Det är ju livsfarligt liksom. Men de stod där typ och röka cig då. Sen så började man ju röka själv i alla fall liksom. Man tyckte att de var coola liksom.
Fast det var livsfarligt.
Men, ja, så ja. Gjorde du väl ändå.
Ja, men sen, i ja. Början i alla fall.
Men jaha, du började skate i Örebro, du började hänga, men var du ganska god vän då med Tora och Chompa och
liksom, ja, Tora kom jag väl, eller han när man blev, eller först var det Danne Wall man ville hänga med, för han lyssnade på punk. Man ville ju också lyssna på punk, för han var ju typ så här, han spelade ju band och sådär, han var lite coolare.
Ja.
Och Tora var lite, jag vet inte. Han hade glasögon, han såg lite nördigare ut bara, men han var ju bäst på att skata liksom.
Danne Skön då, vart var han med?
Jag vet inte, han kom in några år senare.
Jaha.
Men i alla fall, då började man hänga där, för min mormor bodde där typ kanske, jag vet inte vad man ska säga, Stjärnhusen heter det, typ kanske igångar, man kunde skata, tog en kvart därifrån. Så då började jag åka in på helgerna liksom, varje helg åkte jag in och så hos min mormor. Så då började man hänga där i Haga, och men Tora och de hängde aldrig i Haga, de hängde i Tydde Skatepark som var på andra sidan av Örebro. Så då man hängde där för att de ville att de skulle komma dit liksom. Man stod liksom där hela dagarna och väntade typ att de skulle komma dit, så kunde de aldrig bli. Ibland skulle Danne cykla förbi, för han bodde typ en bit därifrån. Så man bara, Danne, tja, du kan låna missfisskivan av dig. Och jag är på hem då. Så det så kom man till skolan, så skröp man för polat var hemma hos Danne Wall liksom. Det var typ det coolaste man kunde vara hemma hos honom.
Var det Tora och Danne Wall som var verkligen så här Örebros...
Ja.
Alltså S när det kom till skate så att säga. Det var de alltså, som
Chompa
var
ju också, men han hängde ju mest med sina... Chompa kommer från Lundby. Det var ett så här lite finare område utanför Örebro. Så han hängde ju mest där borta liksom. Tora bodde ju i Tybble och Danne bodde ju i Björkhaga heter det. Så det var de som hängde mest in i stan. Chompa träffade man aldrig liksom. Han hade ju, jag tror han var mycket mer att han var i Stockholm hela tiden. För hans farsa bodde i Stockholm. Som att honom såg man nästan aldrig i Örebro liksom. På den tiden i alla fall.
Så vi hoppar vidare lite i historien eller? För vi har ju,
ja.
Vi vet ju hur fort tiden går. Och vi har väldigt mycket att prata om den här
absolut.
Gången. Så vi måste göra ett litet hopp i historien här nu. Och kanske gå in redan nu på när du började hamna i Stockholm.
Ja, självklart.
Ja, det var typ första gången jag åkte upp till Stockholm var när de hade byggt Fryshuset.
Neohallen?
Nej, när det blev nya, alltså riktiga Fryshuset.
Vadå riktiga?
Det var väl ja, Neohallen
alltså
som
låg där vid Vikingterminalen.
Ja, precis.
Neohallen. Ja, det var när vi åkte upp på någon tävling.
Motorola hade sponsrat ja. Efter tältet.
Motorola och diesel.
Ja. Det heter Neohallen. Det är ju ja. Som kommer ihåg det landet.
Jo, det, ja,
det var ju...
Neohallen, kallar du upp Frysen?
Nej, Neohallen hette det.
Det var väl Ants Neo som låg bakom det?
Nej, vi åkte upp hösten innan tror jag det var. För jag, eller inte på våren var det, för vi åkte upp till Stockholm. För jag skulle köpa en... Tora körde ju för G-Spot. De hade ju startat G-Spot då ju. Mm. Körde han för G-Spot så skulle vi hänga på honom upp. För vi skulle köpa, han skulle hämta en ny bräda. Så skulle jag köpa hans gamla bräda.
All right.
Så då kommer jag ihåg att vi drog till Cher och skatade. Det var så jävla tråkigt. Alltså det fan var ju typ... Man ville ju skata, då var ju då man hade lärt sig hålla det så högt. Man vill inte hålla liksom upp på såna här små grejer. Så drog vi dit. Jag och min polare satt typ och rökte cigg och drack folköl på varsin bräda liksom. Sen drog vi typ hem till Nej, sen typ drog jag hem till min kusin och sov hos henne och sen åkte jag hem dagen efter.
Men när flyttade, när flyttade du till Stockholm?
December 95. Så då började man åka upp, för sen på sommaren 94 så delade Tora, Martin, Lojten och Ricky på en lägenhet i Hägerstensåsen, tror jag. Nej, Hökarängen var det. Och då började man åka upp, då bodde ju Tora i Stockholm, då började man åka upp och hänga i Stockholm liksom.
Då kom du ganska snabbt in i gänget liksom med alla andra, med G-spot-gänget.
Ja. Man kände ju Tora, han hängde ju bara med någon.
Ödes lägenhet där vid Slussen då? Var det samtidigt?
Nej, det måste vara senare. Det måste vara senare.
Det var 94, tror jag.
Men vid Hökarängens lägenheten då? Där måste det ha hänt en hel del skoj.
Ja, jag kommer ihåg att vi var där under fotbolls-VM, kommer jag ihåg. Det var fotbolls-VM 94. Sen hade vi varit skejtade en hel dag, så kom vi hem. För de hade Kanal Plus, tror jag, eller TV1000 tror de hade på TVn.
Uh-huh.
Och så satt, när vi kom hem så satt Martin i fåtöljen. Satt och, ja du vet, tog på sig själv kan man säga. Ja. Och bara typ så här, fan, ni får inte komma hem nu. Bara, fan, då hade det precis börjat.
Efter klockan 12 där.
Ja, efter klockan 12. Men vi ville kolla på fotboll. Vi hade varit inne och skejta och druckit öl hela kvällen. Så då övertalade vi honom att kolla på det. Så satt han näck med sitt täcke i på tullen. Så att vi i soffan liksom och kollade på fotboll. Det var så roligt faktiskt. Förlåt Martin, det var det meningen att ta upp där.
Men var det ofta det var såna lite uddare kvällar i lägenheten? Eller var det,
var det
ganska lugnt på den här tiden? Det var mest folk eller nudlar.
Det var där jag var med och spelade in en skelettmusikvideo. Var det ju den lägenheten kanske?
Nej, det var det inte.
Var det inte det?
Det var ju när Nicko de bodde i Hägersten. Hägersten,
Hökarängen.
Fan vad du går framåt i tiden så snabbt.
Ja, jag
Jimmy har ju bättre koll på årtalen här. Men Jimmy, det finns ju en ganska legendarisk historia, och det är ganska många historier där vi gärna känner att så här, vi vill ju på något sätt höra din sida av historien, för alla känner till att en historia har ju alltid en tendens att få väldigt många olika vägar längs resan.
Och det finns ju en del här nu, så nu tänkte vi liksom att vi
drar igenom några stycken. Jag tror en historia stycken. Som hör hemma med den här lägenheten.
Okej, okay, men då börjar tycker jag.
Så och det är det här med att, jag minns inte rätt. Återigen, nu ser, det här är en historia som är återberättad till mig. Men att det är Martin eller någon av dem som du bor med som kommer hem. Och det brinner i köket. Men de hittar dig sittandes i vardagsrummet och kollar på TV. Ja. Och så går de in och så här, de släcker i köket. Och springer in rosenrasande till vardagsrummet och säger så här: Jimmy, vad fan, det brann ju i köket. Varför släcker du inte för? Och då hade du svarat bara, ja, men jag försökte ju släcka.
Det gick in så då sket jag ju.
Ja.
Jag
försökte blåsa ut lågan av alltså, gasspisen. Eller hur var det?
Den här historien, när jag berättade den för dig, vad var det?
Det här var ju i lägenheten vi bodde på Bellmansgatan. 97 var det.
Okej, så det var då några år efter Hökarängen.
Ja.
Och kan du berätta
det var
historien?
Det var som det var. Det var som du berättade. Det var som det var.
Det brann.
Det var så.
Det gick inte att släcka.
Är det så att vi kommer gå igenom ett antal historier här nu? Och det kommer oftast vara att det har faktiskt hänt som du har berättat.
Men okej, okay, det som hände var att du skulle laga någonting i köket och det började brinna, eller?
Det började brinna i någon kontakt eller vad fan det var. Det började bli ryka om spisen. Jag ville släcka med någon. Jag hade någon gammal t-shirt eller någonting. Så funkar inte, så var ju, maten var ju klar, jag ville äta min mat. Då satt jag och käkade, sen typ så bara, så glömde jag bort det där. Sen bara typ så kom Martin, det var Martin kom hem tror jag, det var, Martin bodde inte där, det var Lojten eller någon där, så jag vet inte, det var någon som kom hem i alla fall. Vad fan håller du på med, det dum i huvudet eller? Det ryker ju från köket, jag bara, men det gick ju inte att släcka. Så gick jag typ och la mig, så släckte de, så gick jag och la mig, för jag skulle upp och gå i skolan då. Sen så glömde man bort det där, det var ingen.
Vad var det för mat du hade lagat?
Jag vet inte, det var väl typ nudlar kanske. Med lite burkchampinjoner, det var ju det man hade råd på den tiden.
Ja.
Det var så här lite lyxmiddag. Man kunde ha champinjoner i, då var det lite lyx.
Nej, men det där är, det, för mig är det en sån historia som har följt med i alla år. Men jag har aldrig någonsin frågat dig om sanningen. Men det var ju uppenbarligen då en historia som har hållit sig väldigt nära sanningen.
Ja, ibland behöver man inte försköna verkligheten eller dikten för att den ska bli tillräckligt bra. Vissa människor kan skapa tillräckligt bra dikt ur det verkliga livet, så att säga. Och det kan ju faktiskt vara så nu att.
Och det här var en historia av de andra historierna.
Ja, men efter Hökarängen då, Ni bodde, hur länge bodde ni
jag
där?
Jag bodde aldrig i Hökarängen, jag var där hälsade på.
Ja, du var bara där hälsade på, just det.
Sen så typ så Tora, så blev de därifrån för det blev en massa problem. Jag vet inte vad det blev, de hade inte råd att betala hyran, så man fick ta hem Tora hem till Stockholm, Örebro igen. Då han precis träffade en tjej där. Mm-hmm. Sen hängde man med Tora, då åkte han till Stockholm och gjorde G-spot-grejer och så från mig ibland. Och så började man åka med honom på tävlingen liksom. Sen så typ lärde man känna Lojten och Martin och alla de här.
Ja.
Men alltså, lärde man känna dem och sen så helt plötsligt, hux flux, så var jag slog upp till Stockholm och handlade ett kuvert av en okänd människa, kan man säga.
Ja.
Sen så så skulle jag köpa en bräda på G-spot, eller på, så bara skulle vi dra och skata, men då var det den här Karl den 12:e eller någonting. Så var Amadi, Adam och Lojten där. Så de bara, vi kan inte dra dit nu, det är en massa nassar där, vi kan inte dra dit. Amadi bara, jag drar inte dit.
30 november grejen.
Ja, det var väl någonstans, jag tror det var den. Alltså de, för de hade ju ett nazihus där i.
I frysen, ja.
Ja, under där.
Ja, exakt. Ja. Jo, fan, man sprang ju därifrån varannan dag.
Och då drog vi hem, då hade Lojten och Martin flyttat in i lägenhet vid rådhuset. Så då drog vi dit typ, så det här var på torsdagen. Sen så blev jag kvar där vid helgen liksom. Sen på söndagen typ när jag skulle åka hem, Martin bara, ja men Lojten han ska typ dra till Gran Canaria med en pool med Semi och Adam Karlsson. Bara, och sen ska han hem till Luleå så han kan inte bra hyra den här månaden. Vad gör du i Örebro? Då sa jag, precis hoppade av skolan. Jag låg efter, jag pallade inte gå i skolan. Han bara, ja men du kan flytta in här. Jag bara, okej. Okay. Sen så här, typ, åkte jag hem, snackade med SOS och sa, de bara, ja men det är bra. Så vi kan betala din första hyra i Stockholm, SOS. Jag bara, okej. Okay. Sen så flyttade jag till Stockholm, så blev jag kvar i Stockholm.
Men då, nu snackar vi 17-18 års ålder eller?
Ja. Det här var december 95. Mm. Och då bodde jag och Adam själva där, eller säger jag, inte jag Adam, Martin. Typ själva 2 veckor, så blev vi typ andra helg, eller så, alltså det var, jag flyttade in på onsdag tror jag, på fredag blev vi dödssjuka, jag och Martin. Och det enda vi hade var tv-spel med Donkey Kong Country. Så låg vi typ 2 veckor in i lägenheten och spelade Donkey Kong Country.
Nej, jag har varit och spelat det spelet faktiskt, tror jag.
Och var typ, alltså, man var, alltså vi var ju dödssjuka, jag trodde vi skulle dö liksom. Fick den jävla värsta influensan liksom.
Klarade ni ut spelet?
Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte, vi typ så här kröp till köket och så bara typ så drack vatten och så gick man tillbaka och spelade tv-spel. Sen så, typ, man hade ju inga pengar eller någonting, så kokade man en nudla typ, sen så. Sen så kom Lojten dem tillbaka och sen så flyttade Thomas in där och sen var det ett jävla hula balula. Sen var det folk som satt, alltså folk som hade, alltså Amadi och typ så här Jens Allansson hade en spelhåla i vårat kök. De satt och lurade av Amadi alla produkter han fick från 08. Han vann en gång på 2-3 månader.
Vad spelade de för något?
De skate-grejer.
Ja, men vad var spelet för någonting?
Var det... Sex, var det där 16 hette det väl?
Chicago.
Ja, det var Chicago som körde 16.
Ja,
just det. Det var det vi körde hemma hos Micke Berget mycket, ja, också. Micke Andersson och grejer.
Ja, då satt de där, de hade en spelhåla i vårat, alltså de gick bara in, du vet, från dörren in dit, de sa dess hej. Och vi satt oss i vardagsrummet och typ rökte liksom och typ spelade tv-spel, drack folk, man satt och söp. De gick, han och Petter Eriksson, de gick bara in där. Och typ så satt de och spelade själva, sen kom alltid Amadi och någon annan och skulle spela med dem. Och så bara gick de ifrån där med typ så här kassa med grejer. Eller det var ju aldrig några grejer inblandade just då. Nej. Men de var ju tvungna att gå, och Ricky var också med och spela. Så då fick de gå ut dagen efter och uttag på 08. Och Ricky vet inte vad han körde för. Han körde för pork eller någonting.
Ja.
Så de spelade bara om skate-grejer, alltså kläder eller något. Åh, fan, schysst munkjacka, så vi spelade om den, typ. Och de bara satt där och spelade, jag vet inte varför de bara satt där och spelade ett kort.
Vid den här tiden, hade du fått din första sponsor då?
Nej.
När, jag vet inte, vi kanske går för långt fram i tiden, men när kom din första, för du har haft ganska många sponsorer.
Inte så många, 2-3 stycken.
Mythic,
det var 97.
Washtub och, vad är det mer?
Och nu är det ju Flow Skateboard, för jag äger.
Ja, men det där är ju CEO, så man kan,
det ska vi snacka mer.
Jag körde för, jo, jag började köra för Mythic 97, för Mange och Nicke. Jag hängde mycket med Nicke.
Just det.
Och Nicke flyttade upp till Stockholm, som ni kanske vet vilket år det var, förra programmet.
Så det här var något år, 2 år efter du hade flyttat då, så hände Mythic-grejen.
Så 96-97.
Ja. Då ville de ha med mig på Mythic-teamet, så började vi, det var skitkul. Man fick ju gratis kläder, istället för att få andras gamla spelade kläder. Eller kläder man hade vunnit.
Typ. Ja. Men om vi går tillbaka lite, eller vi stannar vid typ 97 snåret där, för det finns ju framförallt en del. Vi ska komma in på din skateboardåkning lite, tror jag. Och det finns framförallt en hel del legendariska tävlingsmoment. Okay. Och tävlingar.
Ja.
Där du själv har deltagit och givit det hårt. Måste vi ändå säga. Jag kommer ju ihåg en tävling på Plattan som jag tror var America Cup-finalen och någon slags slash delad Sverige Cup. Grej. Jag tror att det var första gången de hade Plattan tävling.
De hade 2 år.
Precis. Mm. Och det här var året där det inte var några proffs där. Utan,
96 var det.
Ja, det var 96. Och jag minns, det här tror jag till och med finns med och förevigat i Fansport Sleep. Men när de ställde upp en av ledsarna på högkant mellan 2 speedbands. Och ingen skatade på, förutom du, oh, som skulle göra noslide.
Den var ju fan 4 meter hög.
Ja, jag tänkte säga, den var oerhört hög. Jag tror att någon kanske...
Det var finalen, för jag gick, det var 10 i finalen. Och jag gick i final, för jag typ skejtade, jag vet inte, jag... Oftast man var bakfull så gick det alltid bättre att skejta när man inte var bakfull. Och bakfull, och så bara typ så satt jag alla trick. De hade någon curb med någon grej, jag gjorde 50-50 och nosle på den. Och så gjorde jag väl olja över någon hip eller någonting. Nej, så var Ricky, Loiter och Andreas var domare. Och så fick jag vara med i finalen. Och då skejtade vi på den där. Kommer Kevan skejta ihåg? Det var jag. Kevan vann tävlingen. Då han gjorde 50-50 på den.
Ja, jag tror att han var den enda som tog sig upp på den. Förutom ja. Du.
Orre typ satte sig på brädan bredvid. Orre var också med i finalen.
Alltså.
Och jag försökte göra nosla på den. Jag fattade inte Ricky. Han fick en jävla hjärnsläpp. Han bara, nu tar vi kör istället på högkant istället. Och men... fan, det var ju liksom... Alltså, 3 meter hög.
Ja, den var fruktansvärt hög. Och det är lite det här jag vill komma in på när vi ändå ska, jag tänkte att vi ska börja prata om din skateboardåkning. Som har varit väldigt, vad ska man säga, du har alltid försökt oavsett. Vilket är först och främst beundransvärt.
Uh-huh.
För andra så är det fortfarande någonting alla borde egentligen eftersträva. Att alltid försöka sin bästa.
Det spelar ingen roll vad det är för någonting.
Nej, men jag tänkte liksom så här, hur ser du själv på den här tiden när du skatade? Tycker du själv liksom att det här var saker som liksom var innan? För jag själv har ju oerhört dåligt självförtroende när det kommer till skate. Jag tror ju aldrig att jag ska klara någonting. Och uh-huh, klarar det så blir jag bara glad. Så att jag är ju inte sån som testar
saker. Jag gav mig fan på, ibland satt jag det och ibland slog jag ihjäl mig liksom.
Men tyckte du själv att du liksom hade liksom i huvudet att liksom det här var fullt, att du kände liksom att ja, men det här är fullt genomförbart? Eller
det
var det så
här, det var ju så jag hade, det här går att sätta.
Ja. Det var alltid så.
Jag satt den där curbing, jag kom ju upp och gled på den varje försök. Och så flög jag ju rakt i marken. Alltså den var ju, tog ju tvärstopp, för den var ju så, man ollade ju, var ju tvungen, alltså du... Det var liksom, grejen var att det var liksom en sån här jävla bankgrej man stod framför den. Så man, det var ju som att gå upp en brant jävla bank, sen ska man olla helt plötsligt. Och enda som klarade att göra det var Kevan, han gjorde 50-50. Det var enda, alltså det var ingen som skatade på den här. Jag tror det var jag, Kevan, Love, Orre. Jag tror det var 5 i finalen eller någonting. Bara jag och Kevan som skatade, de andra typ satte sig ner bara. Vad fan, det går inte att skata på.
Var det här samma tävling när du körde Best Trick i regnet också?
Nej, det var året efteråt.
Det var året efter, just det. Men det var väl först och främst Oskar Gorejewski du tänker på.
Och jag hjälpte till.
Ja, du var ju med lite där. Ja, det också. Jag lite, ja. Men jag tänkte, återigen den här tiden. Nu är vi ju i Fansport Sleep-tiden. Ja, där du hade en egen part. Så, hur var det att filma ihop den?
Sleep-filmen.
Ja, och Northern Annihilation Tour framförallt.
Jag vet inte hur man ska... Alltså det var ju liksom... På den tiden tänkte man inte så mycket på att filma. Man drog och skata. Man drack ju typ öl varje dag. Liksom. Folköl drack. Man drack inte starköl så mycket. Vi drack mest folköl, för det var enklast att få tag på. Liksom.
Mm. Billigast.
Ja. Ja, så var man inte 18, man var inte 20 heller. Liksom. Nej, men så drog man bara och skata. Och så var alltid en pagge eller... Mange var alltid följd efter den, kändes det som. Typ skulle alltid filma hela tiden. Om man skata här så filmar man, gjorde man någonting. Fast på den tiden hade man liksom... Grejen var... Typ att det alltid typ att det var... Jag vet inte, alltså jag... Man gjorde inte så, jag försökte inte, jag satte väl ofta, om det jag satte jag väl på 5-6 försök kanske. Men så var det en del människor som inte var det som kunde skata en hel dag liksom. Och då hade man ju så skatat 20 spots Fast då kom man tillbaka till samma ställe, då var de fortfarande kvar. Jag kommer ihåg en session där Pagge, jag vet inte fan, var någon skolgård där någonstans. Jag kommer inte ihåg vad det var, en skolgård. Och vi kom dit vid 11 och de var klara 9 på kvällen med hans live.
Oh, satan.
Och då typ träffade vi Bombay och de bara kom hit, äntligen, yes, skål, vi satte den liksom.
Jaha. Men jag måste också, i och med att både jag och Simon, Jimmy, du och jag har känt varandra i många år.
Jaja.
Men du och Ali har ju känt varandra säkert väldigt många fler år. Mm. Hur träffades ni första gången?
Det var väl typ i den där lägenheten på i rådhuset.
Ja,
Ali kom dit, var typ 1,20 lång. Ja.
Visste du vem Ali var då?
Ja, det är klart man visste vem han var. Liksom.
Ja, det var på Donkey Kong-tiden.
Ja, du kom dit bara helt plötsligt.
Jag fick bara hänga med de stora grabbarna.
Du kom dit med Jobby, tror jag, eller något sånt där. Och så hade du med en liten rökbit eller något, så fick du hänga med oss för att ha en liten rökbit.
Ricky har en historia om det där, så jag själv inte kommer ihåg riktigt. Men de har suttit där och spelat. Jag har suttit och spelat där och de har bara... Ska han få?
Ja.
Men jag kommer själv inte ihåg det.
Skitsamma.
Ja. Men det var så ni lärde...
Först blev jag ju kompis med Rick, eller hans bror Omar först. Mm. Nu vill vi hänga. Jag vet inte. För han liksom, han var lite mer, han var mer tiden framåt med Ali. Men Ali var lite mer tillbakadragen på den här tiden.
Ja,
Ali var bra på att skata, men han sa inte så mycket. Han satt där i soffan och typ spelade tv-spel och var tyst. Omar hållde alltid på och skulle bråka och var på fighta. Han och Chompa hade alltid såna här... flata tävlingar.
Men de två har väl slagits mest med varandra av alla skateboardåkare i hela Sverige.
Nej, men de satt liksom typ så här i sängen typ och så här, skulle slå varandra i ansikt hela tiden liksom. Giddra hela tiden med varandra.
Ja.
Och sen så typ så slutade vi Omar skata och då blev det att man hängde med Mali, för han fortsatte skata liksom.
Mm.
Så var det typ i samma, man var i samma mood, om man säger så.
Men du, vi pratar mycket om Sleep, fansportfilmen.
Mm.
Eller fansportfilmen, Sleep.
Ja.
Det finns ju någonting, det finns en slam som
det
vi...
finns fler, kan vi säga. Det finns ju en som är...
Ja, som har varit väldigt med i matchen i väldigt många år och som vi också postade på Afterskates Instagram just nu, bara en timme innan showen. Och det är ju...
Nej, vi måste prata om
det. Här är alltså när du försöker göra nose slide eller board slide. Nu ställer jag frågan. Du ska göra ett trick på en kinkad
spot. Jag tror jag ska göra nose slide faktiskt.
Ja, jag misstänker det också, för det var lite av ditt favorittrick.
Innan vi börjar prata om det, så kan vi göra så här. Vi kan spela upp ljudet.
Vi kan lyssna på det.
För de få människor som lyssnar på det här, som inte vet vad vi pratar om. Så ni kan inte se det, men vi kanske kan
det låter
höra lite.
Och ungefär det... så här. Men nu fick vi ju upprepa det här ljudet av dig, Jimmy, 3 gånger i rad. Men är det någonting...
det är ett försök, kan vi säga.
Är det någonting man som skateboardåkare känner igen, så är det ju betoningen i rädslan, i det skriket som du skriker. För att det är på något sätt inte någon som så här skriker aj, utan det är mer så här...
Ja, det är hjärtskärande.
Det går åt helvete, för att du ligger ju trots allt... upp och ner och glider typ på något konstigt sätt upp och ner längs hela railen och fastnar i
och det är
kroken.
Alltså ett kinkat rail.
Ja.
Och du fastnar i slutet av railen, så är det en liten krok.
Exakt.
Så att det är så fruktansvärt, det bara går att komma med liksom möjliga farligheter.
Ja, och ändå så kliver du därifrån helt oskadd.
Ja.
Eller?
Vilket du ofta har gjort, vilket vi ska komma till sen.
Jag hade väl en jävla tur bara. Grejen var att Adam Karlsson hade varit handla med sig. Det här är ju ute i Kungens Kurva ligger där. Jag vet inte, jag tror den fortfarande jag har ingen aning. Alltså det var i Kungens Kurva.
Om vi gör så här, avbryter. Mm. Om railen finns kvar,
ja.
Finns det någon chans att vi kan få dig att åka dit och testa det här igen?
Nej.
Finns det någon chans på jorden att du tror att någon skulle kunna göra en nose-slide på den här railen idag?
Jag vet faktiskt inte.
Okay.
Det är ju som han sa förut, jag själv vet ju. Man ser, det är omöjligt att ens försöka om man inte tror att det går.
Nej.
Ja.
Så någonstans...
Men sådana känslor har du också haft.
Ja, liksom. Exakt. Det
du är den dubbeltrappan som du gjorde. Liksom, du gick dit och ingen annan. Sen fick man på film och tror att du är psykiskt sjuk. Liksom.
Ja. Ja, men exakt. Jag har inte sett den här regeln, men jag kan tänka mig om du tror...
Men jag var ju vid din 25-stegstrappa. För mig var ju det...
Ja, för dig. Ja,
fuck, okay. Fan, jag skulle ju aldrig ens tänka tanken. Men hur går processen i huvudet när du åker fram mot railet och tänker liksom
att... Jag åkte ju fram 20 gånger innan jag...
Ja, men liksom hur... När du väl gör det, liksom, är det verkligen så här då bara...
Nu
jävlar! Ja. Nu, det är bara liksom...
Grejen var att vi var där, alltså det var alltid med den här tiden. Ricky hade en bil som man kallade för Forden.
Ja, just
det. En risig jävla pundar Ford. Som var så risig, ni knappt fram. Vi åkte dit med den i alla fall. För Adam Karlsson hade varit där med sin morsa och handlade där. Det var byggt köpcenter. Så han sett den, vi drar förbi det och kollar in den där. För han var också sugen på att göra 50-50 eller vad fan det var. Fan, jag kommer att hålla upp och så ramla in i buskarna. Han hoppade av brädan, han försökte hålla.
Ja.
Så var Love med...
Men han gjorde ett ärligt försök. Alltså.
Han kom aldrig upp på den. Alltså, han hoppade av brädan ut i buskarna. Ja, okay. Han gjorde, sen gick han därifrån.
Typ som du gjorde vid Wennergren Railen. Du gjorde också en sån grej. Du hoppade över railen in i buskarna. Ja. Du vet den...
Men han har försökt
i alla fall, och så Love var med, tror jag, också, och Ricky, Pagge filma. Ja, det var vi som var där. Och så, du vet, så åkte man fram och tillbaka hela tiden och bara, fan. Och ingen vågade göra det, liksom.
Förutom du.
Ja, Love var ju där och Ricky var där, de kunde ju skata bättre än vad jag kunde skata.
Var det du själv som tog initiativet till att göra ett försök, eller var det andra som pushade
det? Det blev väl typ man blev peppad med folk, bara kom igen, typ så här. Man åkte ju fram och tillbaka, liksom. Det var ju liksom... Det var ju, alltså, grejen är att det här är trappan upp till köpcentret, alltså kan man från vägen, kan man säga.
Just det.
Så det gick ju liksom, vi var ju där kanske två timmar. Mm. För det var ju liksom, gick ju folk upp och ner hela tiden, förstår du? Det här var typ en lördag förmiddag, tror jag, eller någonting.
Men det var ändå du själv som kände att fan, kanske ska jag göra ett försök.
Ja.
Det var inte någon annan som höll på att hetsa dig och liksom pusha. Liksom,
grejen var att det fanns en liten, alltså egentligen skulle jag göra en line från början. Att det fanns typ en sån här liten papplåda som jag hade lagt. För grejen var att det här, jag vet inte hur man ska beskriva, så det är... Alltså köpcentret i entrén låg typ kanske 15 meter, 20 meter ifrån själva trappan.
Ja.
Och så var det lite nedförsbacke, så kunde man åka ifrån entrén. Så skulle jag nolla över en sån här liten, ja liten, vad heter det?
Kartong?
Liten läskartong bara, alltså och så gör jag en line. Och så sa jag till Pagge, vi gör en line på det här. Och han bara, nej, men jag ställer mig där borta. Så om man hade filmat hela så hade det varit en line. Att jag nollade över den där grejen och sen gjorde det. Men det som var grejen, som var så skönt att nolla. För det var så jävla skönt underlag. Och sen, det var ett nybyggt köpcenter. Det var helt perfekt asfalt. Så var det bara skönt att nolla där liksom. Alla typ de, ja. Sen till slut så gjorde det där försöket och så gick det åt helvete.
Ja, den nose-sliden, om du hade satt det så hade det varit trick of the century.
Ja, det hade nog varit än idag oslagbart. Ja,
grejen liksom. Var att det var lite svårt att landa ner, för det var typ så här långt åt arkans efter. Så det var det så svårt.
Jo, men att göra nose-slide på Kinkat Rail är typ det svåraste du kan göra av alla
jag vet.
Som finns.
Det är typ Jamie Thomas-style. Liksom.
Ja. Ja, det är beundransvärt med den all-in-effekten.
Förutom det här tricket och det här spottet... Vilket känner du själv av alla trick du har försökt som du kommer ihåg har varit det värsta förutom det här? För jag kan tänka mig att det här är ju topp 3.
Eller det bästa.
Eller det bästa, precis. Men vilket är liksom så här, det här gick fan inte så bra alltså.
Det är väl det som är riktigt. Det är väl det som, alltså de flesta grejer jag har försökt som man har slämat stenhåll på har man ju satt i slut kanske.
Vi kanske har inte sett lika brutalt ut kanske.
Nej. Jag kommer ihåg typ första gången jag blev flyttad i frysen, så hade de en jävla... Ja, du var med då, ja, där. De hade en speedbump upp på en jävla så här hög jävla curb. Ja. Och då höll jag på fan en hel kväll med 50-50 på den.
Och slämmade jag gång på gång.
Ja, och sen till slut så satt jag det liksom.
Ja, det är också grejen.
Och då slämmade jag ju 100 000, alltså jag hade ju på att slå ihjäl mig hela tiden. Mm. Men grejen var att varje gång man slog sig så fick man någon adrenalinpump i kroppen. Man blev bara förbannad och bara, nu fan jag måste sätta det liksom.
Ja.
Och är det som har fortsatt får dig att driva vidare att verkligen så här, gå in för tricken och försöka igen? För som sagt, jag säger också, jag har ju sett dig kämpa med trick och liksom slagit dig alltså, så illa så att det känns som att liksom, alla andra skulle ju bara gått hem.
Ja.
Och liksom,
ja, det räcker nu liksom, så här.
Det så, blir det ju så jävla värt sen till sist.
Mm. Ja, för det grejen är att man har gjort 40 försök på en grej och då, liksom, då känns det misslyckat att gå hem.
Ja.
Fast klockan är 2 på natten så vill man ju sätta det liksom.
Men hur klarar kroppen av det? Är det adrenalin och folköl eller är det bara ren vilja? Det
måste vara adrenalin och folköl.
Det är den bästa.
Man ligger folköl, men det är kanske därför man drack folköl. För då blir man ju avbedövad i lite kroppen kanske. Alltså man drack ju alltid folköl varje dag. Det var ju liksom, istället för att man köpte en läsk på affären så fick man köpa en folköl. Så bara innan man skulle ha skejta, typ på tunnelbanan drack man en folköl. Så drog man och skejta. Och drog man alltid typ och drack bärs någonstans efteråt. Eller drog man hem till någon. Hem till Ölis-lägenheten.
Folköl och nudlar heter i filmen.
Ja, det var ju många som gjorde en film som hette Wars som hade rör. Som hade, var inte det? Jo, det var ju Fronsa-film som hette Folköl och nudlar.
Okay.
Och det var ju den tiden att det var ju Folköl och nudlar som gällde.
Liksom. Men du, Jimmy.
Ja?
När vi ändå har pratat om just sleep. Så vill jag ändå komma in också på ett spår som har lite mer så här otur att göra. För det känns som att du har lite haft oturen med dig på din sida. Och om det finns någonting som ganska tidigt så här förklarar att du har det, så är det ju i just Sleep-filmen där de då, när ni är ute på en turné, har gjort inbrott.
Ja, det är ju den där Norrlandsturnén.
Ja, de har gjort inbrott i eran turnébuss.
Oh.
Och de snodde ingenting av värde förutom Jimmys väska.
Oh. Vilket är ett klassiskt citat än idag.
De snodde Martin Karlsson står och säger in i kameran. Det fanns det här, det här, det här, det här.
Snodde inte ens som breda.
Snodde inte som breda. Men de snodde i Jimmys väska. Oh. Alltså, och med det så måste jag säga, det känns som att du har
haft... Det var ju typ första dagen på turnén.
Men du har haft ganska mycket otur.
Ja.
Ja.
Jag vet inte varför.
Nej.
Det är för att jag är... Vänta. Gud gillar inte mig kanske.
Finns det några andra då? Och det här scenariet när de snodde den här väskan med dina kläder, det var ju väldigt otursfyllt. Men har det varit några andra sådana liksom, man har ju hört olika historier, men som du vill säga, som du tycker själv att du har varit så här otursdrabbad i?
Jag vet inte, det är ju mest vardagliga grejer kanske. Jag vet inte. Typ man ser bort, du blir av med, alltså när jag var yngre så blir jag av med många mobiltelefoner varje gång jag drack en öl. Alltså jag hade köpt, kommer jag ihåg, jag var i Örebro, så jag köpte en ny mobil, typ den hetaste mobilen, som var 2000 spänn. Sen gick jag ut och söp i Örebro och sen när jag vaknade var den borta.
Ja visst, du, jag kan säga så här. Jag tappade min iPhone 32 GB efter att jag hängde med dig efter Bob Dylan-konserten.
Ja.
Jag vaknade upp, de var borta.
Men känner du själv att de här situationerna som du har hamnat i då, när du har tappat bort saker och sånt där, tycker du själv då, som Mark säger, att, liksom att du är otursförföljd, eller känner du själv att men det är ju jag som...
Jag vet faktiskt inte.
Men om vi säger så här, när du ramlar in mellan tunnelbanan och plattformen då, det är också en fylld grej.
Ja.
Ja, men där har vi ju två stycken tunnelbanehistorier som jag gärna skulle också vilja få lite klarhet i. För att den första då, som är tidigare i... tidsaxeln.
Vänta, där förlorade du en till lur.
Ja.
Just det.
Ja, det var det som var det värsta, inte att du fastnade mellan...
Men vänta, vi tar de här i tidsenlig ordning. Den första tunnelbaneolyckan är också den bilden som vi använder, som Robin har tagit, när du faktiskt ramlar
i rulltrappan
i tunnelbanan. Och du fastnar, som jag har förstått det, med skägget längst ner.
Ja.
Kan du berätta, vad hände där, Jimmy?
I detalj.
Jag och Micke hade varit på biljarden som ligger där i närheten och druckit 100 000 öl.
100 000 öl på Fridhemsplan.
Sen skulle vi åka tunnelbana. Där vi skulle åka ner i rulltrappan.
Ah.
Och så står jag där uppe och vinglar och så ramlar jag. Och så kommer Micke och springer efteråt, sliter av sin t-shirt och ska liksom, för det blöder ju i ansiktet på mig, och ska så trycka. Då kommer det två väktare springer och tror att han har puttat ner mig. Så han måste kuta därifrån. De bara, ringer polisen. Så körde de till sjukhuset, sydde de mig. Och sen körde de mig till närmaste tunnelbanestation.
Men hade du fastnat med skägget?
Jag vet faktiskt inte.
Men det var bortslitet?
Ja, det måste vara det.
Det var ju en glipa där.
Det är en stygn här. Och sen dagen efter var det milkorna öppen.
Ja. Någon som undrar vad det är vi pratar om, så finns det alltså bildbevis på det här.
Ja, vi har den ligger uppe på i inlägget
för tydligt att det är rulltrappsmärken.
Ja, man kan ta, ja, det är ett spår från de här små skenorna.
Man skulle kunna tro
det är otur kanske, jag vet inte. Men jag har ju alltid klarat mig, så jag måste ju ha 100 000 liv kanske.
Jag tänkte faktiskt på det, i och med de här gamla skategrejerna och de här, den vi ska gå igenom nu, den här.
Och allt som händer är att du får en lårkaka och din lur pajade.
Mm. Men vi tar den historien också.
Den andra tunnelbanehistorien.
Ja. Det är Ali kan berätta det, han.
Ja, du kan berätta som jag har hört bara.
Ja, men berätta hur du har hört, ja, så får du berätta.
Jag kan berätta istället. Alltså jag och Micke var i Skarpnäck av någon anledning. Han skulle träffa någon polare som var skyddad pengar. Så väntade jag på perrongen. Och då hade vi typ så här druckit öl. 11
stycken, 7, 3 hade vi druckit.
Ja, eller någonting. Jag vet inte. Eller 7, 3, jag kommer inte ihåg i alla fall. Skitsamma. Så stod vi och väntade där. Och sen typ så kommer Micke. Alltså han kommer, jag står och väntar för det är ju en station Skarpnäck.
Ja, precis.
Ja, så du ser ju tåg och han, jag ringer till han bara, jag kommer snart. Han gjorde någonting, jag vet inte vad, skitsamma. I alla fall. Och så det kommer han springande. Åh, vi tar tunnelbanan, så springer jag med honom. Så halkar på en jävla pissfläck på grången och hamnar emellan med benet mellan tunnelbanespår och tunnelbanan. Medan tunnelbanan åker, alltså kommer in alltså på perrongen. Ja. Alltså den åkte inte jättesnabbt, den åkte jättesakta.
Fan, det här kan ha varit så otroligt illa.
Micke håller upp mig så jag inte ska bli av med benet. Och sen så ska jag bara gå därifrån och då fastnar jag. Då måste då brandkåren komma och lyfta upp hela tåget. De stänger av hela tunnelbanestationen. De lyfter upp tåget, drar ut mig, kör mig till sjukhuset och runtar benet. Och ändå jag hade varit lårkaka.
Alltså, vänta nu. Jimmy. För att man ska förstå det här på fullaste allvar. Hur nära var du att liksom bli av med hela benet? Och förmodligen...
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, men var det väldigt nära? Eller var det liksom...
Jag tror inte jag var, om inte Micke hade hållit upp mig så tror jag blev av med benet.
Det var ändå så pass.
Ja, så alltså det var ju mellan spåret. Alltså det var ju mellan, ja, du är din glipa emellan.
Ja, jag förstår mycket väl.
Men herregud, fastnar du med foten i någon liten nögla i tunnelbanedelen så dras du ju med ner.
Ja, jag vet. Det är... Men Micke håller ju i mig.
Han
är rädda ur mig. Om inte annat, alltså, han håller ju i mig. Höll ju upp mig när jag stod alltså, för mig där. Jag drog upp till mig. Ja, han sprang ju typ i mig. Han såg att jag fastnade och han skulle dra upp mig.
Men det här det är ett genomgående tema då som vi var inne på. Det här med att...
Olyckan.
Det är som att... Nej, men att din kropp klarar oerhörda påfrestningar.
Ja.
Uppenbarligen. För du går ju normalt idag och kan föra dig framåt liksom.
Ja, det är konstigt.
Alltså hur tror du själv att liksom det kommer sig att du faktiskt liksom, för jag tycker jag har levt ett ganska stilla liv och jag är ju stel som ett as och kan ju knappt gå ur sängen utan att gnälla liksom.
Jag vet faktiskt inte det, men nu grejen är att jag kanske har svårt att skada mig allvarligt kanske.
För det är det här nämligen som vi pratar som Mark
var inne på. Det är väldigt skönt kanske.
Men du har inte haft någon allvarlig skada?
Jag har brutit foten i båda fötterna två gånger.
Jo, men det har inte varit liksom så här 6 månader rehabilitering eller du vet.
Nej, det,
alltså, det har varit några veckors chips.
Ja.
Max.
För det är det här jag tänkte på när Mark började prata om du själv anser att du har haft otur i livet, så kan man ju faktiskt göra återkopplingen här och tänka att det kanske är snarare att du har haft sån otrolig tur i livet.
Ja,
eller har det gått jämnt ut på något sätt? Kan man säga
upp
så?
På ner kan man säga.
Ja. Det kanske är någon slags 50-50 balans.
Jag har tur med skador och tur och få jobb kanske. Jag jobbar som kock som inget folk kanske vet.
Ja. Vi ska prata om kocklivet också. Men innan vi kommer in på kocklivet så har vi någonting annat som jag vill fråga dig som är snarlikt. Och det är ju kåklivet. du har ju, som kanske inte alla känner till heller. Jag vet inte om du vill prata om det. Vill du inte göra det så gör vi inte det. Men
är det lugnt? Vi kan prata om det.
Ja. Du har suttit och skakat galler.
Men då är jag ju otur, då kommer ju...
Ja, det är oturen naturligtvis.
Men jag kände att vi var tvungna att ta upp det här i samma veva. Och
då är det ju otur att jag är på fel plats för fel tidpunkt.
Vad hände? Första gången?
Jag har suttit 3 gånger i fängelse.
Men vad hände?
Första gången så sålde jag heroin. Jag langade heroin i Örebro. Och så blev jag tagen av polisen efter ett tag. Som de flesta langare blir. Så vi kan sitta i 8 månader. Alltså vi fick 11 månader, vi fick sitta 8 månader. Och andra gången...
Hur var det? Förlåt att fråga, men är det så här... Ali, du har också suttit både i USA och i Australien.
Alltså, det är ju...
Men hur är det att sitta i svensk fängelse?
Jag vet inte om man ska beskriva det. Det är som ett en fritidsgård för vuxna.
Exakt, det var det jag skulle säga.
Det är inte det där gängslagsmål man ser i filmer. Man måste vara, antingen är du med nazis eller mexikaner eller vita.
I Sverige,
det är inte så. Liksom. Det finns lite så här gäng, men det är ingen som bryr sig. Man gör det man ska göra. Man försöker
sköter man sig själv och håller sig på sin cancer.
Spela kort och försöker hälsa på alla och sådär.
Kände du att du blev rehabiliterad av din första vistelse?
Ja, det blev jag rehabiliterad. Jag la av med att sälja narkotika.
Då kom det ju något gott ur.
Eller? Ja, och andra gången jag satt i fängelse så var det bara att jag blev tagen av snuten på fyllan och gjorde våldsamt motstånd. Och skrek att de var idioter.
Då... Hur länge fick du då?
En månad.
En månad?
Mm.
Var det på grund av att du hade suttit tidigare?
Ja, antar det. Ja. Och nu senast satt jag ju för en månad sedan. Kom ut. Och då satt jag för bara en fyllig grej. Jag och en polare började typ slåss på krogen typ. Och så tog vakterna mig, så blev jag anklagad för misshandel på honom.
Och samma sak där. På grund av att du straffade tidigare så... Ja.
Hur länge satt du då?
40 dagar
och 40 nätter.
Jag visste inte ens att du...
Nej, men du kom ju faktiskt hit i sändning samma dag du kom ut.
Ja.
Vi hade precis som vi avslutade sändningen när du dundrade in lycklig över och var fri som en fågel.
Vad är det för olika anstalter du har suttit på?
Första gången satt jag på Karlskronaanstalten. Andra gången satt jag på Skänningeanstalten, så ligger utanför Mjölby eller sånt där. Mjölby,
jag vet inte. Jo, jag var på väg så jag ville åka dit faktiskt.
Och sen den sista gången satt jag på Täbyanstalten.
Är det så här lågrisk anstalter alltihop eller?
Ja. Det är andra. Det finns nu. Nu finns det bara 2 kategorier. Förut fanns det 4 kategorier.
Aha.
Men nu finns det antingen sluten eller öppen eller säkerhetsanstalt.
Okay. Kumla och Norrtälje är väl fortfarande...
Det är säkerhetsanstalt.
Det är väl högrisk.
Jag är uppvuxen i Norrtälje. Ja. Där satt ju, och där också min barndomsvän Niklas som sitter där uppe och spelar tv-spel. Var ju jobbat en gång i tiden. Så att där var
på
ju...
fängelset?
Ja, visst vet du.
Har du jobbat där?
Nej, Niklas.
Ja, han. Ja. Du körde med glassbil, gjorde du inte?
Ja, jag körde glassbil. Det var mindre kriminellt. Även fast jag snodde jävligt mycket glass från glassbilen.
Det är bra, men, bra för glass som man skejtar. Får man bra sockerhalt i blodet.
Ja. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på att höra hela den här fängelsehistorien. För att man har hört att du åkte in och ut och man har inte riktigt förstått varför. Men för mig var det trevligt att få klarhet i det. Och jag tycker att det är underbart att du är öppen och vågar prata om det. Men hur känns det efteråt? Att du så här...
Känns det inte så mycket. Liksom, jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Faktiskt.
Nej.
Och jag jobbar ju i en bransch som inte folk bryr sig om vad man gör.
Precis, du jobbar som kock. Det har du gjort större delen av ditt arbetsliv.
När jag flyttade till Stockholm, då hade jag på av restauranglinjen i Bro. Sen började jag om, så gick jag på SOS. Och då sa de att jag var tvungen att göra någonting efter sommaren 96. Och då började restaurangutbildningen. Och sen så gick jag där 2 år. Sen började man skata och gick i skolan. Och sen så... Ja, sen så började jag jobba som kock.
Ja. Var det någonting du hade i åtanke när du var yngre, eller vad
jag
hade du
för... intresserad av att laga mat.
Vad hade du för drömmar när du var liten? Vad ville du bli? Om vi bortser från gitarrist i Mötley Crüe typ, som alla vill bli vid ett tillfälle.
Jag vet inte fan vad jag ville bli.
Hade du inga så här klassiska liksom astronaut?
Jag var målvakt i fotboll. Jag vill bli mål, jag vill bli Ravelli.
Fotbollsproffs.
Ja.
En klassisk...
Sen så började jag med skateboard och då fick jag inte vara med och spela fotboll längre. Jag var typ skadad, man skadas ju i början den där tiden. Då sa så här, typ jag kommer bli min 7an, man skulle spela 11-manna. Och bara, nu får du välja, och tränaren typ sa, nu får du välja fotboll eller skateboard. Då sa jag, fuck you, nu åker jag skateboard. Så jag sa inte fuck you, men jag sa jag väljer skateboard. Och sen så pratade han, vi bodde i samma kvarter. Han pratade med mig någonsin och mer. Man åkte bi han så här, och så han kollade åt annat håll när man cyklade bi med sin skate. Ja, det är man lodig som man har på skateboard liksom.
Men kockgrejen då, du har jobbat väldigt många år som kock och har alltid stadigt jobb som kock. Så att du måste ju uppenbarligen göra någonting bra.
Jag är duktig och driven. Det är väl som när jag åkte skateboard, att jag i mig fan på.
Ja, och du ska klara det.
Jag är i mig fan på att göra rövensåsen, så klarar jag det till slut.
Ja. Jag tänkte, det var det jag ville komma lite till, nämligen. Är det samma sorts, så här, om det kommer någon så här jättesvår grej, så bara, herregud, jag vet inte hur man gör den här franska såsen, eller bla bla bla.
Ja.
Men är det samma drivkraft då, att, så här, som inom skateboard, att du ska upp och göra en nose-slide lik förbannat, liksom?
Ja, det är väl, men det är lite enklare med matlagning. Du kan man smaka sig mer framåt.
Ja. Det är svårt att smaka sig fram på en nose-slide på Double King Cut Rail ute i Kungens Kurva, ja, kanske.
Nej, men alltså jag började jobba som kock. Sen så började jag lära känna rätt människor inom branschen. Och sen så får man jobb hela tiden. Mm. Så började jag, ja, så då är jag duktig på att laga mat.
Men har du några vidare drömmar om det? Vill du ta det vidare, eller är du nöjd som det är?
Alltså, jag är nöjd som det är. Ja. Grejen är att man jobbar för mycket bara. Det är det som är grejen.
Men vi pratar om det.
Domar, om ni ska utbilda dig kock. Så det, då ska ni vara beredd på att jobba. Det är väl som att behöva en advokatbyrå på Wall Street. Man kan jobba dygnet runt.
Ja. Men du, som vi pratade om när du klev in här också. Du sa att du hade jobbat. Nu var det lite ledig idag. Och du sa, ja, men någon dag i veckan måste man vara ledig.
Ja.
Och då frågade jag, ja, men du gillar väl att jobba, Jimmy? Och då sa jag, ja, men ja.
Jag gillar någonting att göra hela tiden. För när jag jobbar så har jag ju en... Jag är ju rockjournalist på Giftorm och så har jag en egen blogg. Så jag jobbar ju nästan dygn runt med någonting i alla fall. Jag gillar att...
Rockersbloggen.se ska vi väl nämna.
Rockersbloggen.blogg.se.
Ja, okej. Vi,
så jag jobbar alltså. Jag och Nicke är så lika på det där sättet. Han, om inte han sitter på Giftorm, så ligger han i sin garage, ja, och bygger motorcyklar. Eller med sin familj. Att vi är drivna... Mm. Alltså liksom, man måste ju liksom vara...
Svårt att sitta stilla.
Ja, om du missar ett mejl så kan du missa en intervju med ett band.
Men känner
du
också...
Du kan liksom inte kolla din... Ja, det är hetsigt hela tiden med en del grejer.
Men i och med att du gillar att faktiskt hålla dig sysselsatt och jobba, är det också något lite undermedvetet sätt kanske? Och att om du håller dig sysselsatt med jobb och bra saker, att då hindrar det dig från kanske att göra dumheter som man kan göra om man har alldeles för mycket tid.
Exakt.
Så att det är där lite drivkraften kommer ifrån, att du faktiskt känner att nu, om jag sysselsätter mig med någonting bra, så håller jag mig ifrån det som inte är så bra.
Nej, men det är ju lite att man, jag vet inte, att man, vet, det är ju, man lever ju bara en gång.
YOLO, mannen, YOLO!
YOLO, YOLO!
Nej, men alltså man vill ju försöka göra, alltså, vet du, det är kul att göra intervjuer med olika band och det är kul att lyssna på ny musik. Och...
Nu, då måste jag fråga, Slash har du fan gjort intervjuer?
Ja, du har intervjuat ganska mycket celebriteter.
Slash har jag intervjuat faktiskt.
Hur var det?
Vilka är dina bästa intervjuer du har gjort?
Jag vet inte. Slash var det så roligt, var det så... Alltså jag är rätt så professionell när jag går dit och gör intervju. Jag är inte sådär liksom typ som Ali skulle vara.
Slash! Slash!
Can you sign my guitar? Jag måste vara lite professionell. Jag går dit och gör mitt jobb, ställer mina frågor och hoppas att de är trevliga och vill... tycker inte jag är dum i huvudet. Och när jag går därifrån så blir jag glad bara liksom. För ibland kan ju, alltså man har ju hört att en del rockstjärnor, alltså när jag börjar med den här branschen kan vi säga, så tyckte jag att det var, då tänkte man ju så att rockstjärnor, de är ju dumma i huvudet kanske. Men de flesta är väldigt trevliga och väldigt snälla.
De är inte så självupptagna som man kan
tro. Men är det svårt att göra en bra intervju om man är ett väldigt stort fan? Eller tycker du att det går att ta bort?
Jag tror det är en nackdel att vara ett stort fan. Att man kan inte... Alltså jag skulle ju typ aldrig kunna intervjua hos Osborn. Jag skulle ju gå, men det skulle bli lite mer... Jag vet inte, jag skulle bli för mig entusiastisk, eller vad heter det?
Skulle inte liksom kunna skriva något dåligt om det, kanske?
Ja, eller att jag skulle mest vara orolig att han skulle vara... Att han skulle kunna svara på frågor, för han är i det skicket han är. Att han typ, man ställer en fråga. Jag har sett liksom presskonferensen med honom. Han kan ju inte prata knappt liksom.
Vad har du för topp tre lista som du har träffat eller intervjuat? Vilka artister eller grupper?
Slash har jag träffat, han har intervjuat. Neil har jag intervjuat och träffat. Och sen så gjorde jag intervju med Ace Frehley också en gång. Fast det gjorde jag på telefon.
Är det dina topp tre som du tycker själv?
Ja, det är väl de största intervjuerna jag gjort.
Du är ganska stort Kiss-fan, va? Är det inte?
Nej,
inte
så stor Kiss-fan. Men Black Sabbath-fan.
Ja, okej. Okay. Jag tror det var Kiss. Jag tycker att Kiss är ett av de
uppskattade banden. Jag gillade Kiss när jag var liten. Och sen kom man in på den skatepunken. Och sen försvann Kiss. Från mitt liv. Jag har sett dem två gånger, men jag är inte så här, wow! Förstår du? Mm. Men när jag har sett Black Sabbath så är det liksom... Det är någonting jag är nervös i typ en månad innan jag ska gå och kolla på det. För antingen är det svindåligt eller så är det svinbra. För oss är ju det skicket han är. Han är ju, det är synd om han nästan, kan man säga.
Jimmy, en resa som du har gjort i livet med ett gäng människor som vi alla här känner, måste vi ändå liksom ta upp och prata lite om. Och för att vi är lite nyfikna på att höra vad det var som hände. Och det var när ni åkte till Gran Canaria.
Oh, det är ingen som vill prata om det.
Det var du, Andreas, Robin.
Vi har fem minuter kvar av sändningstiden, så vi ska sammanfatta det här och hinna avsluta.
Men jag skulle bara vilja höra.
Jag vill också höra den här.
Jimmy. Det är ingen som vill
prata om det. Jimmy. Vi drog därifrån bara. Nej, vi sa när vi åkte dit. Det som man säger i Legas.
What stays in Vegas? Eller what happens in Vegas?
Det man inte pratade om det efteråt. Det var liksom, vi skulle dra dit och skata och filma. Och det blev bara att man söp.
Och det var du, Mange, Robin, Andreas.
Andreas Engelkes och Pelle. Men Pelle var där en vecka bara.
Ja.
Han, när allting, när jag och Andreas blev för vecka på grejer, så drog han hem för en vecka.
Men ni åkte dit och försökte skata lite grann? Eller?
Ja, vi försökte skata, men jag och Andreas blev mer destruktiva.
Ja.
Och började käka piller och ta droger och dricka alkohol istället för att skata.
Men vad ledde det till då? Det hände massa grejer.
Ja, det hände att jag blev helt galen och kastade ut alla möbler ifrån balkongen.
Liten rock'n'roll...
Ja. Stark. Jag blev dyngrak, jag tror det var tisdagen veckan efter, vi var där två veckor. Och då Bon och Mange sprang därifrån och tog en taxi till Las Palmas. De flydde därifrån och jag och Andreas var kvar. Och Andreas var arg på mig en hel dag efteråt, sen var vi kompisar igen.
Ja.
Jag var tvungen att betala 1500, vad fan det var. Det blir böter eller någonting.
Men det var inte så mycket 15.
Det var inte alls farligt. Jag har kräks ner stadshotellet i Hudiksvall och fått betala 500 spänn i konfektyr.
Jag har sparkat sönder hissar i Örebro och fått betala 18 636 kronor.
Ja, grejen var ju att det blev så jävla dramatiskt bara för att Mang och Bon lämnar ju liksom.
Ja.
Och då liksom, då blev det ju helt plus att då förstördes ju resan liksom, på grund av att jag blev en idiot. Som man kan bli på fyllan ibland, men då blev jag, alltså grejen var att vi hade fan druckit, fan vad är det supigt så jävla mycket, druckit så mycket whisky och tagit alla droger. Andreas var ju typ skyldig barägaren fan pengar, för han hade köpt ecstasy på krita och grejer. Så vi var tvungna att byta bar helt plötsligt, bara för att det var typ en inslängd jobbare som sålde ecstasy. Så vi var tvungna att byta bar efter en vecka för han kunde betala den där snubben pengarna. På den nivån så var vi på, kan man säga.
Okay.
Och när man käkar ecstasy och dricker whisky så blir det inte gärna normal.
Nej, det...
Då blir man en monster eller någonting istället. Mm.
Nu har vi 2,5 minut kvar. Vad hinner vi gå?
Nej, men jag skulle göra så här, Jimmy. Vi börjar närma oss sista minuterna på programmet.
Det har gått så snabbt alltså.
Det går så här snabbt.
Jag skulle vilja fråga dig vilka personer du skulle vilja... Kanske hylla eller inte hylla. Eller
dissa, bara hylla och dissa.
Ja, men hissa precis. Och dissa. Hissa och dissa. Nu har du chans att tacka personer.
Du kanske ovänner för livet resten, om jag dissar folk.
Du får gärna...
Jag vill inte dissa folk, jag vill hylla folk kanske.
Du får jättegärna göra det.
Ja. Jag vill tacka Torbjörn Englund, för vi har ett skateboardkompani tillsammans som vi inte har hunnit prata om.
Precis.
Flow Skateboards. Vi har alltid... Det har alltid funkat. Nu ringer någon här, nu tror vi på skitsamma. Ja, det får ringa, skitsamma.
De får vänta.
I alla fall, Tora är min, bland mina bästa kompisar, men vi bor i olika städer, men vi pratar i telefon nästan regelbundet. Och sen Nicke, för han låter mig göra intervjuer och vill att jag ska vara där och göra det, skriva reportage och allt möjligt. För han var typ, känner typ, när han flyttade till Stockholm, han flyttade till Stockholm ett år efter mig, då tog han om mig liksom typ så här. Jimmy, nu sitter du här i bilen, nu drar du på tävling, här och dina öl, här, du hänger här liksom. Som ni pratade om förra gången med Nicka, att vi var där loket. Mm. Man var typ fastkedjad i loket. Alltså inte fastkedjad, man var liksom, man bodde i det där loket liksom.
Det var en del av
3-4 år liksom. Man var där, det var inte så att man taskade, han sa sådär, men alltså grejen var att man... Vi hängde tillsammans, vi tog hand om varandra, det var roligt att hänga. Det är de två jag kan... Sen Ali, han har alltid varit en inspiration i livet.
Det är bara för att jag är här.
Så vet inte vad jag ska med. Jag tackar oss ifrån, han gör så bra musik.
Det låter ju jättebra. Sista minuten.
Men jag vill från Afterskate sida tacka Jimmy för, jag menar, du har varit en fantastisk person och du har bidragit till svensk skateboard med otroligt mycket. Med allt möjligt du har gjort. Både din skateboardåkning.
Giftorm och göra intervjuer i giftorm. Ja, allt, så alla kan...
Allt. Vi kan se det. Vad sa vi? Rockersbloggen.blog.se.
Gå in och läs mer.
Giftorm skriver du intervjuer. Köp Giftorm eller prenumerera.
Flirta gärna med Jimmy Jansson på Facebook om ni vill hänga med en nice liten rocker.
Ät hans rödvinssås.
Två på Instagram.
Precis.
Som han gör också.
Jävligt på lagar.
Vi vill till sist bara rikta ett stort tack för att du kom hit och var öppenhjärtlig. Det har varit skitroligt att ha dig här.
Kul att du bjuder på dig själv, Jimmy. Ja.
Tack.
Rock on!
Rock on! Till nästa vecka säger vi
Yeah!
Och sen om någon som vill bli ihop med sig bara